Vi börjar med att bedja i Jesu namn. O Herre Gud, ditt helga ord har länge bortglömt legat och till ett så stort själamod förgätet och förtegat uppkommit ha det i dess stad lögn, människodikt och lära, den Kristus oss förkasta bad och vid Guds ord oss nära. Så beder jag dig, Fader min, som i all nöd mig stärker, din ande giv i hjärtat in när samvetssåret verker. Och jag ska gå från denna ö, där ingen kan förbliva, att jag i tron må glad få dö och sedan med dig leva. Amen. I Paulus brev till församlingen i Kolosse ska vi läsa om inledning i det andra kapitlet, verserna 6, 7 och 8. Så som ni nu har väl mottagit Kristus Jesus, så vandren i honom. Och var en rotade i honom, och låt en eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning jag har fått, och överflöden i tacksägelse. Se till att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sina tomma och bedrägliga vishetslära, i det att han åberopar fäderne ärvda människomeningar och håller sig till världens makter och icke till Kristus. Amen. Det finns en helt underbar och mycket enkel liten bok till hjälp att förstå den heliga skrift. Och det är Dr. Martin Luthers lilla katekes. Utan vidare så är den boken ännu oöverträffad som vägledning när det gäller att förstå skriften. Egentligen är det så att bibelordet i sig självt är skinande klart och enkelt. Det är utan motsägelser och det är egentligen också utan besvärligheter, så att bibeln inte behöver någon hjälp eller något förtydligande. Men det är helt annorlunda med oss människor. I våra hjärtan och i våra hjärnor, där är det allt annat än klart. Även för människor med blixtrande intellekt och tankeskärpa, så är syndafördärvet en sådan verklighet att skriften är stängd. Och det här bibelcitatet ifrån andra Petrusbrevets första kapitel träffar i prick, där det står: men det skall ni framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan utläggas av någon människas egen kraft. Och därför ska ingen människa vara så högmodig att han eller hon lägger bort katekesen och tänker att jag behöver ingen hjälp, för mig är redan allting klart. Istället är det så att väldigt mycket vore vunnet i den andliga världen om både professorer vid de teologiska fakulteterna i Lund och i Uppsala och vanliga jobbare och bönder här i Markaryd visade ödmjukhet i andliga ting och tog fram sina katekeser och verkligen började studera katekesen på allvar igen. Övertygad om att då skulle det vara annorlunda ställt litet varstans, och skulle kanske, som Filipperbrevets andra kapitel säger, himla ljusen lysa betydligt klarare både här och i Uppsala. Vi ska säga så här, att skam är det för den människa som är så egenrättfärdig och självgod att hon inte förstår sin plats i den andliga världen och i andliga ting. Att förstå att säga om sig själv samma ord som den mäktige etiopiske homannen sa när han satt och läste Bibeln i sin tjänstevagn: hur skulle jag kunna förstå om ingen vägledde mig? Men på ganska goda grunder vågar jag det här påståendet ikväll, att det är mycket dåligt ställt med katekeskunskaperna. Det är det både bland professorerna i Lund och i Uppsala. Jag är inte övertygad om att de kan katekesen. Och bland vanliga knegare ute på landsbygden. Och så har det blivit som det är. Himlaljusen lyser inte heller så klart i mörkrets och okunnighetens värld. Katekesen är en god bok. Och det är ett allvarligt missförstånd bland kristna människor. Och det är ett bevis på nådesförakt att läskunniga människor inte använder sig av katekesen längre. Jag tror att många här ikväll av er vet vad som det till exempel står i katekesen, i Luthers lilla katekes, i tredje huvudstycket och tredje bönen. Vad det står där om vilka de makter och krafter är som kallas våra andliga fiender. Och ibland också kallas för trons fiender. Det står att våra andliga fiender är djävulen, världen och vårt eget onda kött. De hindrar oss från att helga Guds namn. Och de hindrar att hans rike kommer till oss, står det. Det är våra andliga fiender, djävulen, världen och vårt eget kött. Eller med annat ord, trons fiender. Min uppgift är att lite grann tala om trons fiender ikväll, som inledning. Och jag ska försöka att göra det på ett något annorlunda sätt, så att jag inte bara upprepar för er en utantill läxa. Jag ska försöka att visa er hur trons fiender kan uppenbara sig på olika sätt. Och hur de kan ibland till och med framträda under ett sken av fromhet och en klädnad som kan verka mycket gudfruktig och mycket riktig. Nu tänker jag inte tala om att statskyrkans biskopar här i landet är trons fiender. Den sanna trons fiender, för det vet ni allihopa. Det vet alla Guds barn. Jag ska tala om någonting som kanske alla inte vet. I och för sig är det väldigt skönt att få tala om det som alla känner väl till. Så väl till att man nickar sitt bifall och suckar sitt ja till det ute i bänken. Men det händer ibland att det blir nödvändigt att tala om sånt som inte är så klart för alla. Som vi kanske inte har förstått förut och sett så klart. Häromdagen, förra veckan, så fick jag i min hand en alldeles ny liten skrift. Det var den här skriften, som heter Pietismen och den lutherska bekännelsen. Det här är ett vetenskapligt arbete. Det har gjorts av docenten vid Uppsala universitet, Seth Erlandsson. Han är också, som ni vet, de flesta av er kanske, föreståndare just vid Biblikum i Uppsala. När jag hade läst den här skriften, jag satte mig och läste den direkt, då stod det klart för mig att det här lilla häftet, som är text på knappt 16 sidor och som ikväll kostar, tror jag, bara 5 kronor, 8 kronor kostar det vanliga fall, det är ett banbrytande forskningsarbete. Detta lilla häfte drar upp ridån för någonting som de flesta av oss inte har sett och förstått förut. Att det sker på ett mycket enkelt sätt i den här lilla skriften, så att alla kan förstå det, det tycker jag inte är något hinder. Utan tvärtom, att säga de stora andliga teologiska sanningarna på ett så enkelt språk att vi vanliga människor förstår det, det är ju det som är den verkliga konsten. Att tala teologi så att var och en i kyrkbänken eller bönhusbänken fattar det, det är ju det som är meningen. Och nu ska jag ta upp den här skriften lite grann ikväll. Inte för att i och för sig göra reklam för den, skulle jag också gärna göra. Pietismen och den lutherska bekännelsen. Jag skulle gärna göra reklam för den, och indirekt gör jag det. Men jag måste få tala om det här därför att denna lilla skriften, som kanske någon av er har läst här ute i salongen, den avslöjar någonting som många av oss inte har förstått. Vad då, säger du? Jo, nämligen att pietismen är en av trons farligaste fiender. Har ni hört det förut? att pietismen är en av trons farligaste fiender. Nu studsar kanske någon och säger, har pietismen blivit en av trons farligaste fiender? Pietismen, själva ordet, betyder ju istället fromhet. Har nu fromheten blivit en av trons fiender? Då hänger jag inte med, då måste du förklara dig. Och det vill jag göra så här. En riktig och sann sak kan aldrig bli trons fiende. Det har du rätt i. Riktig och sann fromhet, biblisk fromhet, är verkligen inte alls trons fiende, utan tvärtom. Vi önskar och beder och kämpar för att alla människor ska bli i sanning verkligt fromma människor. Sann fromhet, eller om du så vill med det latinska namnet sann pietism, det är detsamma som rätt tro, som sann kristendom. Men sann pietism har blivit mycket sällsynt. Pietister finns det gott om lite varstans här i världen, kanske också i Småland. Och det märkliga det är nu, som docent Erlandsson visar genom sitt studium i denna lilla skriften, att den vanliga pietismen, den har hamnat i kollisionskurs med bibeltron, i kollisionskurs med våra lutherska bekännelseskrifter, med andra ord i kollision med den lutherska kyrkan i världen. Man måste säga direkt att det är Satan själv som går så här listigt till väga. Successivt så har den falska pietismen, falska fromheten, blandats in i Luthers förkunnelse och undan för undan trängt undan och ersatt verklig bibeltro och Luthers bekännelse. Och nu menar jag, ska vi någonsin kunna hjälpa varandra, hjälpa vilseförda människor som önskar att få hålla sig till Bibeln, till den lutherska bekännelsen, så måste det här klaras ut. Då måste vi först och främst börja, vi måste börja om på nytt igen. Vi måste först och främst lära oss att förstå och se, vad är luthersk bekännelse och vad är luthersk tro för någonting. Vi måste skilja, med andra ord, mellan luthersk bekännelse och den falska och så förrädiska pietismen, som har ett så vackert namn och som har rykte om sig att vara den enda och riktiga, sanna och fromheten i världen. En sak ska vi ha klart för oss. Det är inte bara otron och förhärdelsen och den andliga döden som binder människor så oerhört fast vid obiblisk och inomvärldslig förkunnelse idag. Den som är otrons källa och fienden till allt vad bibeltro heter. Stora grupper människor i föreningar och missionssällskap och stiftelser och samfund som vill vara bibeltrogna kan inte vara det idag, därför att den falska pietismen binder dem så hårt fast vid falska kyrkor, falska lärare, med falsk kyrkogemenskap. Under ett par korta punkter så ska jag försöka visa för er ikväll varför en viss sorts pietism idag är en av trons allra farligaste fiender. För det första, därför att pietismen uppmuntrar okunnigheten och ofta visar ett förakt för verkliga kunskaper. Det är nog bra med den rena läran, det vill jag inte förneka. Men det måste till någonting annat också. Vi vet ju inte vad, om det finns detta andra i den lutherska kyrkan. Så sa en mycket klok och förståndig man, vad jag förstår i övrigt, till mig i Luleå, när jag i våras i maj månad talade om hur viktigt det är att vi får en rätt biblisk förkunnelse och att vi får gedigna bibelkunskaper i kristenheten igen. Vad nu detta andra var för denna fina och begåvade mannen, som är en av topparna på järnverket i Luleå förresten, vad det var som var viktigare än den rena läran och som han ville utforska och se om det fanns hos människor i den lutherska kyrkan, vad var det för någonting? Jo, det var erfarenheten av det inre livet. Det var den andliga upplevelsen. att man har det gott med Jesus i sitt hjärta. Detta var för den mannen, liksom det är för så många inom pietistiska kretsar, det viktigaste. Att det känns så gott och varmt och riktigt. Att man upplevt och sett både sitt syndafördärv så mycket att man har sett helvetet öppet framför sina fötter. Och att man har förnummit ljuvliga känslor i sitt hjärta. En sak med detta som jag inte närmare går in på, det är att den som vill se andliga frukter som bevis på att andra människor är rätta Guds barn upphäver sig egentligen mot skriften. För skriften lär att vi icke får eller ska sätta oss som domare över människors hjärtan och över människors inre liv. Det är att sätta sig i Guds ställe. Du människan ser till det som är för ögonen. Men Gud ser till hjärtat, står det. Det står döm därför icke för en tid där. Utan överlämna domen åt honom som förmår att rannsaka hjärtan och inälvor och njurar. Och därför kan döma med rättfärdighet. När känslor och inre upplevelser, när likotoxia som det heter i vissa sammanhang, och tungotal och att ha det gott med Jesus blir viktigare än själva bibelordet, då måste det vara något fel, kära lutherska kristna. Och detta konserverar människor och håller dem kvar i okunnighet. Man syftar inte till att få lära sig, utan att få uppleva. Har du erfarenhet av det, min vän? Har du upplevt frälsningens under? Observera att för pietismen i den meningen vi här talar om har dessa uppenbara eller upplevelser som kan vara trons goda frukter kommit att bli så avgörande viktiga att man anser den vara viktigare än tron själv, det vill säga vad den troende verkligen tror. Det är inte alls lika viktigt som frukterna av tron, det vill säga upplevelser, nikotosia, andedop och så vidare. Och ännu mer tragiskt blir det här, som jag säger, när vi ser, som vi ser utav denna skriften som jag uppmanar er att skaffa och läsa. När det blir klart att pietismen kräver känslan, erfarenheten, kräver trons frukter såsom förutsättning för själva rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelsen och syndaförlåtelsen görs beroende av om tron är levande, om man har en levande erfarenhet av kärleken. I lestadianismen, som är mycket utbredd i Norrland och i norra delen av Finland och i viss mån också i norra delen utav Norge, som ni vet, det är det här en mycket utbredd företeelse. Jag har under mina år som präst uppe i Norrbotten många gånger hört dessa fromma människor och pietister med ett visst förakt som har skakat mig tala om sena omvändelser på dödsbädden. Man har till och med myntat ett särskilt ordspråk som jag misstänker att många tänker att det står i skriften. Det lyder så här: sena omvändelser är sällan sanna omvändelser. Sena omvändelser är sällan sanna omvändelser. Då frågar jag mig med mycket stor oro, med en stycke olust inför detta som är en klar mänsklig tankebyggnad. Jag frågar: varför skulle sena omvändelser sällan vara sanna omvändelser? Skulle de vara det därför att Gud inte förmår att omvända människor också på dödsbädden, när de nås av det rena och klara gudsordet? Eller skulle sena omvändelser sällan vara sanna omvändelser därför att människan på dödsbädden är så svag och så kraftlös att hon inte förmår att hjälpa till med sin omvändelse, utan ligger där slagen, så som den slagne mannen på vägen mellan Jerusalem och Jeriko, som han som hade råkat ut för rövare? Eller menar man att sena omvändelser sällan är sanna omvändelser därför att man inte kan vara säker på om den döende har erfarit förnummit och upplevt något i sitt hjärta, om man inte har hunnit att känna hur gott det är med Jesus, om man det hade blivit något några synliga trons frukter, om mina frukter av tron på Jesus hade kommit till synes. Eller är det möjligen så att man menar att sanna, sena omvändelser sällan är sanna omvändelser, därför att den som sent blir omvänd inte hinner gå igenom alla stegen i nådens ordning: uppväckelsen, upplysningen av lagen, syndasorgen, upplysningen genom evangelium, omvändelsen och på nyttfödelsen, och vad man nu kan på olika håll mena att det går till. Jag menar att detta uppmuntrar okunnigheten. Detta uppmuntrar okunnigheten att mena att även om ett rent och klart Guds ord når fram till människan på dödsbädden, även om det skulle vara i hennes sista ögonblick, så skulle omvändelse inte kunna vara sann, därför att hon inte hinner att erfara trons frukter. Då döms det ut som om omvändelsen inte var sann. Den sorters vanliga pietism, säger jag, är en av trons farligaste fiender, därför att den måste vara okunnig, eller i varje fall blundar den för läran om tron alena. Att det är tron ensam, tron utan alla goda gärningar, tron utan alla upplevelser, tron utan erfarenheter, tron ensam och alena som rättfärdiggör. Det är med detta som vad David Hedegård många gånger sa om Missionsförbundet och Svenska Pingströrelsen. Han sa ungefär så här, att de har hittat på ett nytt nådemedel. De har gjort botbänken till ett nådemedel, ett nådemedel som skriften inte känner till. Och så har pietismen gjort erfarenheten och den andliga upplevelsen, eller det inre livet, till ett nytt nådemedel och ett krav, eller ett krav. Och jag har lust att säga så här, för att göra det här riktigt allvarligt, att om man jämför detta med det vi läste om inledningsvis, med omskärelsen, som aposteln Paulus talar allvarliga ord om bland annat i Galaterbrevet, och säger att om ni låter omskära er, så blir Kristus inte till någon nytta. Om vi jämför detta kravet på upplevelser och trons frukter för att man ska bli erkänd som en rätt kristen, då är på sätt och vis detta ett ännu tyngre träldomskrav än detta med omskärelsen. För omskärelsen, det stod åtminstone om i Gamla testamentet, men där har jag inte funnit att det gör om upplevelsen, erfarenheter av det andliga livet. Vi måste varna för denna sortens pietism, som verkligen icke har någonting med Luthers kristendom att göra. Den gör tron alena och nåden alena om intet, därför att den kräver någonting mera än tron. Därför är det den rätta trons fiende. Den störtar människor så lätt i förtvivlan och olycka. Naturligtvis säger människor då: min omvändelse kan inte vara rätt, jag har ju inte en sån där erfarenhet som man kräver av det eviga livet, jag går säkert förlorad. Det räcker ju inte med tron på nåden alena, man måste ju också ha erfarit det. Nu håller alla rätta kristna med om, och också många pietister därför, att ett av de allra farligaste och effektivaste vapen som själarnas fiende använder sig av för att skada och utsläcka tron, den saliggörande tron, det är falsk lära. Genom falsk lära så invaggas människor i säkerhet, man sös ner i synden. Genom falsk lära så frodas egenrättfärdigheten. Och frukten av falsk lära är förnekelse av Guds ord och förnekelse av Kristus själv. Och därmed leder falsk lära till evig osalighet och förtappelse. Och därför varnar oss skriften oupphörligt för falsk lära. och förmanar oss inträngande om och om igen att fly ifrån falsk lära, att göra bättring, att vända åter till Guds ord igen. Fly falsk lära, för den fördärvar snart den saliggörande tron. Och allihopa här, om jag läst någonting utav om Martin Luther, vet ni att detta var hans livsverk, att kämpa mot falsk lära för att tron skulle bevaras ren och rätt. Och den lutherska kyrkan, den kommer att få fortsätta den kampen för tron i alla tider, eftersom Satan inte ger sig förrän han slutgiltigt är krossad. Men Satan är listig och stark. Satans mål, det är inte att få härska här i världen, för det gör han redan, utan att få härska i själva församlingen och där driva sina förnekelser, driva den falska läran mitt i Guds barn, bland Guds barn, för att få den på fall. Och naturligtvis måste då Guds barn driva Satan på flykten. Liksom änglarna en gång kastade ut åklagaren från himlen, den gamle ormen och draken, så Guds barn kallade och sända att kasta ut Satan ifrån den kristna församlingen, att varje dag bekämpa honom. Och om Guds barn inte förmår det, då måste Guds barn, liksom på fädernas och löfternas tid, bryta upp ifrån hemmets lugna vrå, ta avsked av vänner och släktingar, lämna Egyptens feta kötträtter och fly bort ifrån den falska läran, för att bevara tron ren, för att skydda de svaga lammen och fåren. Man då lämna ett avfallet samfund där falsk lära, trons fiende nummer ett, tillåts att härska och härja fritt. Och här har vi de senaste åren på nytt med egna ögon fått se hur farlig pietismen är i ett sådant allvarligt läge. Istället för att lyda Guds ord och följa fåra jorden bort ifrån ulvarna, så uppmanar pietisterna människor att stanna kvar i falska samfund där falsk lära, trons fiende nummer ett, får härska fritt. Fastän Guds ord så grundligt och genomgripande och allvarligt undervisar om varför vi måste fly bort ifrån falska lärare och falska samfund, så säger pietismen ändå nej, vi ska stanna. Bland annat inom vissa kretsar inom lestadianismen, där jag själv hört människor säga, vi ska vara de sista som går, hur djupt den samfundet faller, vi ska vara de som hänger upp nyckeln på spiken, säger man till mig. En av mina vänner, gamla vänner i ett missionssällskap, han sa mig till mig i telefonen strax innan jag lämnade min tjänst som präst i statskyrkan. Han sa så här, en from man, allenast ett är nödvändigt, Lars, kom ihåg det. Och det var gott att höra. Och så sa han att du inte lämnar statskyrkan. När skriften har uppenbarat för oss både faran och vad vi ska göra, då måste vi lyda. Men pietisterna säger alltså, fly inte ifrån falska lärare, utan stanna kvar där istället. Och så har också på det sättet pietismen kommit att bli en utav trons allvarligaste fiender. Nu kan det hända, jag måste sluta där, min tid är begränsad, att någon säger så här, men hör du, är du inte orättvis nu? Är det ändå inte så att både bland lestadianer och i missionssällskap som vi representerar och känner, att man ofta talar om falsk lära och falska lärare? Och det är sant. Jag kan erkänna och ge det erkännandet att ibland har det till och med varit en huvudpunkt i dessa rörelser i pietismens förkunnelse att angripa den falska läran och angripa falska lärare. Men märk, omedelbart efter att man har utmärkt den falska läran och pekat att detta är Satan som vill röva själarna ifrån församlingen, ifrån Kristus, så har man visat att egentligen menade man ingenting med det. Just strax efteråt gick man till den falske läraren för att få sina barn döpta. Man får dit med sina ungdomar för att få dem undervisade och konfirmerade, och för att få dem vigda i äktenskapet. Och man får dit med sina döda för att få dem vigda till den sista vilan. Och därmed har man gjort en oerhört stor skada. Man har invaggat människor i den vantron att en kristen får säga ett och göra ett annat. Men här gäller att tro utan gärningar är död. Det är att ha ett sken av gudaktighet, men att icke vilja veta av dess kraft. Att säga men icke göra, utan förleda människor. Att varna för falsk lära, men att stanna kvar bland de falska lärarna och ivrigt uppmana andra människor att göra likadant, det är att trotsa Gud. Här slutar jag och säger så här. Jag har hört att i den engelsktalande världen, det säger man, poor pietists, stackars pietister, säger man. Varför det? Jo, därför att pietister inte vet någonting om den kristliga friheten, den dyrbara kristliga friheten, som Luther och den lutherska kyrkan alltid har slagit vakt om. Vi säger så här i Sverige: arma pietister, som utan att kanske ha förstått det har blivit en av trons värsta och farligaste fiender. När jag var liten så läste jag en saga som heter Aladdin och den underbara lampan. Och där berättades det om en gosse som fick en lampa, och när han gned på den så fick han önska sig vad han ville. Jag tänkte som liten pojke att tänk vad mycket jag skulle önska mig. Och så står det ju i skriften att sen jag blev man och jag lagt bort vad barnsligt var. Jag tror inte på den sagan naturligtvis. Men jag har många önskningar kvar. Ikväll har jag en önskan här. Och det är att alla ska förstå att det här är sagt icke för att vi ska sätta oss till doms eller såra människor, utan detta är att alla rätta kristna ska göra gemensamt sak för att försöka att rädda pietisterna tillbaka till luthersk tro igen. Amen.